Välkommen till gudstjänst i Fylsta kyrkan. Vi ska inleda gudstjänsten med att tillsammans sjunga sången 46. Jag har valt den för det var den första sång jag minns från min söndagsskoletid. Den sjöng vi varenda söndag under alla år jag gick på söndagsskolan, som jag minns det. Låt mig få höra om Jesus. Nummer 46. Herre, så kommer vi inför dig med vår bön att få höra om Herren Jesus. Om vad du Jesus har gjort för oss och vad du betyder för oss. Herre, låt vår gudstjänst präglas av att vi får lyssna till dig och det du har att säga oss. Amen. Vi sjöng en fantastisk bön. Låt mig få höra om Jesus. Men inte bara en bön, också en förklaring om vad det är att höra om Jesus. I varje vers berättas om Jesus. Och det är så vi får samlas inför gudstjänst. Jag vill säga ett välkommen. Först säger jag välkommen till närradiolyssnarna. Ni är så välkomna att vara med oss den här dagen. Så säger jag ett välkommen till elever från Bibelskolan på Götabro. Ni är så välkomna att vara med oss denna söndag förmiddag och ge ert vittnesbörd. Jag satt och tänkte alldeles nyss. Det är nästan på dagen 62 år sedan jag stod här. Precis när Bibelskolan på Götabro hade sånt här möte som ni har idag. Och jag fick ge mitt vittnesbörd. Så illa kan det gå. Nej, jag har varit mycket med dess. Men det är tacksamheten över att få möta er som nu går på Götabro så många år senare. Och det är lika aktuellt och viktigt. Välkommen med oss denna dag. Och så säger vi också ett välkommen till er som idag sörjer, som har kommit samman med oss. Att vi tillsammans med er får minnas en av våra medlemmar som har gått hem till Herren. Vi återkommer till det. Ni är så välkomna med oss. Och nu ska vi sjunga två verser på psalmen 172. Första och andra versen. Och sedan lämnar jag ordet till Rune Winsander. 172.
Vi står upp tillsammans. På nytt igen har vi nåtts av budet att en av församlingens medlemmar har fått avsluta sin jordiska gärning. Torsdagen den 11 november nåddes Ulla Tolfsson av hembud. Ulla var född i Kumla den 25 mars 1937 och vid 13 års ålder döptes Ulla i denna kyrka och i denna dopkrav som finns här den 20 juni 1950. Hon har varit medlem i församlingen i över 71 år. När Ulla började arbeta så var det först i en livsmedelsaffär för att sedan fortsätta som kontorist och försäljare i Samuel Littells möbelaffär. I mitten av 1950-talet träffades Ulla och Tage och ingår äktenskap 1957. Och nu följer några hemmaår, eller hemmafruår, när sönerna Urban och Frank hade fötts. Hos Ulla fanns en längtan att få jobba med människor. Hon ville inte tillbaka till affär och möbler, utan när pojkarna är i skolåldern så börjar Ulla på Kävesta folkhögskola för att sedan söka till sjuksköterskeskolan i Örebro. När utbildningen är färdig får Ulla en tjänst som sjuksköterska på regionssjukhuset där. Men efter en tid kommer Ulla till Kungsgården som sjuksköterska och kommer att stanna där till sin pensionering. Ulla hade ett stort naturintresse och trivdes att vara igång med olika uteaktiviteter. Betydelsefulla platser var sommarstugan i Karintorp på Åsbro, likaså Tages släktgård i Töcksfors nära gränsen till Norge, blev ett viktigt smultronställe för rekreation och gemenskap. Här i församlingen har Ulla varit med i kören under en tid. En annan stor insats som Ulla har deltagit i var scoutarbetet tillsammans med Tage. Under flera år fanns det med bland ungdomarna med sitt trygga ledarskap. Och jag har mött flera som har berättat om Ulla och Tage. De var min scoutledare och de har betytt så mycket för mig. Och de åren var så värdefulla. Jag har upplevt Ulla som en mycket varm och omtänksam människa och person. Och trivdes med att finnas till hands för medmänniskor. Därför var de citerade orden i dödsannonsen så väl funna att speglas Ullas personlighet. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Under Ullas sjukdomstid har vi i församlingen omslutit er som familj med våra förböner. Vi vill fortsätta att göra det i sorgen och saknaden. I församlingen känner vi också ett stort tomrum efter Ulla, men också en djup tacksamhet till Gud för hennes trogna livsgärning som hon fick utföra. Begravningsgudstjänsten kommer att hållas lördagen den 11 december klockan 11 här i Fylstadskyrkan. Och det är anmälan till den och det sker till Fonus senast den 3 december. Den som vill hedra Ullas minne kan också göra det med en minnesgåva till Fyrstadskyrkans församling. Det finns en lista utlagd i vår församlingsvåning. Nu ber vi tillsammans och tackar Gud för Ulla Tolsons liv. Gud och himmelske far, vi kommer fram inför dig. Och just nu kommer vi för att tacka dig för Ulla Tolsons liv. Tack Herre att hon i unga år fick höra talas om dig. Och tack Herre att hon gav sitt liv i tjänst för dig. Och Herre, tack för att du har varit med och bevarat och gett av din kraft och hjälp. Herre, tack för all den välsignelse Ulla har fått vara in i familjen, in bland arbetskamrater och in med människor som har upplevt sjukdom och svårigheter, men också möta hennes trygga sätt att ge tröst och hjälp och omsorg. Herre, tack för det arbete som Ulla har fått lägga ner bland unga människor i scoutarbetet. Och Herre, vi ber om att du ska låta din välsignelse, låta det arbetet bära frukt ännu här i tiden, fast Ulla är hemma i evighetens värld. Herre, jag ber om din närvaro och din kraft och till hjälp över Tage och över Urban och Frank med familjer. Tack att du omsluter dem mitt i saknaden och sorgen och den bearbetningen. Och Herre, tack för den gärning som Ulla fick utföra i den här församlingens gemenskap. Tack för hennes trohet och omsorg. Gud, ge oss nåd att också vi kan förvalta det liv vi har fått på ett sådant sätt att det blir till glädje och välsignelse för ditt rike, Gud, men också för medmänniskor som vi möter på olika sätt i livet. Herre, tack för din nåd och trofasthet. Amen. Så sjunger vi de två återstående verserna på sången 172.
Så goda och sitt. Och nu kommer det något väldigt viktigt, en intervju. Vi har här varje söndag någon som intervjuar. Varsågod. Det är alltså våra ungdomar som intervjuar någon de väljer ut.
Hej, jag heter Alice. Och jag är Stina. Och det är vi som ska hålla i dagens high five. Vi kommer ställa några frågor till en person och för att lära känna den personen lite bättre. Så välkommen Tia!
Tackar! Ja.
Vad heter du?
Jag heter Tia Lötgren.
Kan du berätta lite om din närmaste familj?
Ja, min närmaste familj, jag har en mamma, en pappa och min lilla syster. Sara, Stina och Anders Lötgren. Det är fantastiska människor som har Jesus i sitt liv.
Var är du född och uppvuxen?
Jag är född i Göteborg, men när jag var ett år så flyttade vi till Kumla. Och sen har jag bott i samma hus och uppvuxen här i den här församlingen.
Vi skulle vilja att du berättade om ett tillfälle då du kände att Jesus var med dig.
Ja, jag funderar lite på det här och jag kom fram till att jag tänker ta på det här lägret jag har varit på flera gånger, Broddetorp. Jag och en kompis, vi snackade om två av hennes kompisar som inte mådde så bra. Och vi hade bett för dem innan och vi hade fått liksom tecken för dem när vi var här någon gång och bad för dem också. När vi sjunger lovsång så sitter vi i en cirkel och så är det en tjej som vi inte känner jättebra då, som får så här ett ord och då får hon just de liksom grejerna vi hade fått här i kyrkan till sig. Och det, jag och min kompis, vi bara började gråta och kasta oss på golvet. Och, ja, det var helt liksom fantastiskt. Och det var, ja, men det var verkligen så att man kände att Jesus var nära där.
Ja, och sista frågan som vi har kommit på själva. Vad var roligast med att konfirmera sig?
Oj, jag tror att det var att få lära sig mer och mer liksom, om Jesus och få se lite mer in på djupet. Liksom. Även fast jag kanske inte såg så jätteintresserad ut på lektionerna, för jag var nog väldigt trött så jag höll på att somna några gånger. Men jag tyckte det var väldigt kul i alla fall.
Tack så jättemycket för att vi har fått prata med dig idag.
High five.
Så, då har det blivit dags för oss som är lite yngre och fortsätta. Och vi, innan vi går ner till vårt andra plan, så kör vi igång med våran signaturlåt. Så alla som vill vara med och vara med här på estraden får det. Men vi andra, vi står upp, så kör vi igång, för det är fest!
Nu tänker jag lämna ordet till er från Götabro. Jag glömde en sak, jag ska presentera mig själv. Jag heter alltså Roland Perham, så vet närradolyssnarna om de inte känner igen rösten. Och för er som är från Götabro kan berätta att jag har jobbat på Götabro. Jag har varit rektor där ute i många, många år och vet hur det är att vara på Götabro. Välkomna och varsågod, ta hand om fortsättningen.
Tack så mycket. Christer Pettersson heter jag och är en av lärarteamet där. Idag så har vi med oss ett gäng. Det är ungefär hälften. Den andra halvan är i Betaniakyrkan och Betorp. Men det känns fantastiskt kul att få vara med och fira gudstjänst tillsammans med er. Vi kommer att få tillbe tillsammans. Vi ska lyssna till Guds ord och vi ska be tillsammans. Så varsågoda, ni som ska hjälpa oss och leda oss i tillbedjan och lovsång.
Ja, ni kanske vill veta vad vi heter. Här har vi Lukas, Johanna, jag heter Julia, Algot på piano, Oliver på gitarrsång och här bak sitter Armin. Och vi ska börja med en låt som heter Låt varje hjärta. Så kan du låta den, så var hemskt gärna med och sjung och tillbe med oss. Thank you.
Stora hans namn. Ja, jag måste ju fortsätta som Roland då. Det var ju 45 år sedan jag var med i ett sånt här gäng på Götabro. Och snart går jag i pension, men jag är ju fortfarande kvar på Götabro. Nej, på Örebro folkhögskola. För Götabro tillhör Örebro folkhögskola. Och IFK har tre folkhögskolor. Malmö, Hyllepark. De har utanför Linköping i Rimforsa, Liljeholmens folkhögskola och Örebro folkhögskola. Och jag jobbar på Örebro folkhögskola, men jag är ju inte på Götabro. För vi är uppdelade på två olika ställen. Och det är så här att alla de här tre folkhögskolorna jobbar också i de här områdena som vi talar som särskilt utsatta områden. Och på Örebro folkhögskola så har vi ju då i Vivalla-området där jag tillbringar mina dagar och har fantastiskt bra där. Örebro folkhögskola har som ledord: vi vill förändra världen, en relation i taget. Och här får jag vara med som lärare. Att möta människor som vill förändra sina liv på något sätt. Du kommer få lyssna på ungdomarna sen och de berättar om sina resor i livet. Men jag vill ta med dig på några glimtar av hur det kan vara att jobba i Vivalla. Jag möter en kille som kommer direkt nästan från ett behandlingshem och säger så här: jag har varit kriminell, jag är uppvuxen här i Vivalla, jag har varit kriminell och jag har haft det urjobbigt i livet. Men jag kan inte skylla på det. Jag måste ta tag i mitt liv, men ingen tror på dig. Du, sa jag, jag lovar, jag ska tro på dig. Vi ska göra det här tillsammans. Han går hos oss, ganska knackligt går det. Men han till slut avslutar och sista terminen så jobbar vi med Sydafrika och fredsprocesser och förlåtelseprocesser. Och jag har hand om den här med förlåtelsen, den biten. Och så säger han: jag har aldrig förstått, om jag förlåter kanske jag kan gå vidare. Hände massvis med honom. Och häromdagen fick jag ett kort på honom. Han har fått sin första studentlägenhet i Stockholm. Han går på Södertörns freds- och konflikthanteringsprogrammet. Och säger: jag är på gång, Anneli. Tack för att du räddade mitt liv. Om du följer med mig imorgon till skolan så kommer du möta olika människor, olika religioner. Du kommer möta olika åldrar på de som går. Du kommer möta olika länder från olika länder. Du kommer möta de som har en familj och som är uppvuxna i Sverige. Men alla behöver alltså komplettera till att läsa in grundskolan eller gymnasiet. Killen som har varit analfabet tills han var 14 år och kom ensam till Sverige. Är nu 19 år och försöker knaggligt läsa in grundskolan. Har ingen här. Men säger: jag ska kämpa. Eller tjejen som kom hit som politisk flykting med sina föräldrar och fick lämna alla betyg och allting i landet och har fått börja om. Hon var ju klar med gymnasiet och skulle in på universitetet. Men nu har fått börja om och få läsa in grundskolan. alla de här människorna som jag får förmånen att möta varje dag och följa, de har bestämt sig. De vill göra något annat. De vill förändra sitt liv. De vill från och med nu ha en annan inriktning än att bara kriminell eller bara hamna i utanförskap. Här finns vi, Örebro folkhögskola. Här finns du och jag. För EFK som organisation är alltså huvudman för Örebro folkhögskola tillsammans med Immanuelkyrkan och Philadelphia-kyrkan. Men allt det här på Götabro och i Vivalla, det funkar inte om inte ni är med oss och ber. Så be för våra skolor. Be för dem vi möter. Vi vill förändra världen och vi vill ha en relation i taget. Vi knäpper ihop händerna. Tack Far i himlen för att du är här just nu. Och tack för möjligheten med folkhögskolor och Örebro folkhögskola. Herre, jag tackar dig för Götabro och för det har fått betyda i mitt liv. Men också i så många människors liv. Herre, jag tackar dig för folkhögskolan i Vivalla. Var med varje deltagare där, Herre. Tack för tillsammans får vi lyfta upp varandra inför dig. Tack för att du är med och vill förändra människor. Amen.
Tack Anneli. På Götabro har vi nu drygt 45 stycken som går vår ettåriga bibelskolekurs. Och det är ju den som i mångt och mycket är ryggraden i det vi håller på med. Men vi har andra bibelskolekurser och nu håller vi precis på med antagningsprocessen kring de som ska börja i vår och gå bibelterminen. Vi har tonårsbibelskola på somrarna för de som är i högstadiet och upp i gymnasieålder. Vi har en variant fortfarande kvar av den gamla evangelistkursen som blev 5 veckors, som nu heter 26 dagar. Den lever vidare. Och på Götabro har det ju funnits bibelskoleverksamhet sedan 1894. Så det är en fantastisk historia och ett oerhört rikt arv som vi som jobbar där får försöka förvalta. Och göra det vi kan för att skapa förutsättningar för att framförallt unga människor ska få möta Gud. Och nu ska jag intervjua Jenny. Så ni får en glimt. Det blir inte en high five kanske, men det blir en intervju i alla fall. Ja, vem är du?
Ja, jag heter Jenny, är 20 år gammal och kommer från en församling i Stockholm. Så där är jag uppvuxen.
Och hur kommer det sig att du ville gå bibelskola?
Ja, jag har haft många förebilder i min församling där många har gått på bibelskola. Så det har alltid varit en dröm för mig. Men när det närmar sig mot studenten så börjar den här längtan att växa mycket starkare. För jag ville bygga på min bana tro att det skulle bli en mogen och en vuxen gudsrelation som jag kan bära med mig resten av mitt liv. För jag tror verkligen att beslut som vi tar nu påverkar också vår framtid. Och jag vill att Gud skulle få vara med i den delen. Och att han skulle få vara med och leda mig den jag formas till.
Och nu har du gått i 2-3 månader. Vad är tankarna och känslorna då?
Jag tycker det är jättekul. Jag älskar Götabro. Det betyder jättemycket för mig att vara där. Det är en härlig gemenskap. Många härliga människor. Men sen tycker jag att undervisning också är fantastiskt. Det har verkligen fått betyda mycket för mig. Jag har vuxit jättemycket mig själv i min tro. Och att få göra det tillsammans med alla Götabro-eleverna i Barn Plus i kanten.
Sista frågan. Är det någonting eller något speciellt som har hänt eller som du har upplevt som har fått betyda extra mycket så här långt?
Den ena saken är att jag verkligen fått upptäcka att Gud är så vardaglig och att det har fått bli en självklarhet att han är med i vardagen. Och jag har även fått upptäcka att se mer av honom. Små saker som är stora saker. Och det är en spännande resa. Och sen tycker jag även att lärjungaskapet har verkligen fått jag växa i. När jag så första månaden in på Göteborg så tänkte jag bara, men gud, när ska jag förändras typ? För att jag har hört att man alltid förändras efter Göteborg, eller att man växer på ett positivt sätt. Och så tänkte jag bara, när är min tur typ. Men sen nu så bara börjar jag inse så här små saker typ. Oj, nu jag agerar helt annorlunda, jag tänker helt annorlunda, jag bemöter det helt annorlunda. Och jag tycker det är så härligt att få matas in med så mycket av Guds ord och få låta det komma i handling. Så jag är supertacksam för det. Och sen vill jag bara tacka alla er som stöttar i bön och engagemang och ekonomiskt. Ni investerar verkligen i liv och ni förändrar verkligen världen. Och det är vi tacksam för. Det här är så dyrbart för mig. Så ett stort tack.
Tack Jenny. Nu så är det Rolands tur att komma upp här och efter det så ska jag predika.
Ja, en del pålysningar vill jag göra. Då vill jag först säga att nästa söndag är det gudstjänst och då är det söndag. Klockan 10 då är det predikan av Stefan Janemark. Det är ju första advent och allt det här nästa söndag. Men på tisdag har vi öppet mötesplats här i kyrkan mellan klockan 2, 4, 5, vad det nu är frågan. Och ni är välkommen att äta en våffla, samtala, vem som vill ha möjlighet. På onsdag kväll klockan 19 är det gemensam bön här i vår församling. Och ni är välkomna att vara med och bedja vid det tillfället. Så påminner jag om att nästa torsdag är det gemenskapsträff i Johanneskyrkan, om jag inte har fattat fel. Då seniorsångarna från Örebro och Övin Berbus är där. Så då är det besök med sång och glädje i Johanneskyrkan. Välkomna till olika samlingar här. Jag tror jag inte har glömt något utan fått med det. Så vill jag också säga att när vi har avslutat här så fortsätter vi vår gemenskap i församlingsvåningen med att dricka en kopp kaffe tillsammans. Välkomna allesammans och gärna samtala med ungdomarna här om det är något ni funderar på. Det är alltid spännande att fråga. Kanske man har bekanta tillsammans, vad vet jag. Och när ni går in dit så finns det ett bokbord som är spännande att titta på. Så passa på att göra det. Jag tror jag har fått med det viktigaste just nu. För nu ska vi sjunga. Vi ska också ta upp en gåva till Guds verk. Kollektboxarna kommer att finnas här i det som vanligt. Och den gåvan går till vår församling och församlingens arbete. Du som vill, du kan ge boxen eller swisha. Du som vill ge en gåva till Götabro och det arbetet har möjlighet att göra det med att det står en kollektbox utanför här. Där du kan lägga en pengar eller swisha på det numret som finns där. Och skriva en gåva till Götabro när du swishar. Så finns det möjlighet att få ge till Guds verk på olika sätt idag. Och så ska vi sjunga sång nummer 89. Och nu vet jag någon som ler där, för den brukar jag föreslå när Götabro är här. Det är en av mina älsklingssångar. Jag har sagt den får ni sjunga på min begravning också. Nummer 89. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Av hjärtat sjunga ditt lov och pris. Vi sjunger nummer 89 och så fortsätter Christer.
Thank you.
vill jag ta oss med till första kungaboken, det 19:e kapitlet. Där får vi möta Elia. Precis innan det här sammanhanget som jag kommer att läsa så har Elia varit med om troligen något som man skulle kunna kalla för sitt livs triumf. Han har fått ett uppdrag av Gud att fungera som profet. Israels folk har tyvärr än en gång vänt Israels Gud ryggen. Och på olika sätt så har man landat i avgudadyrkan. Man har vänt sig bort ifrån Gud och ägnar sig åt mycket av det som Gud har sagt att man inte skulle hålla på med. Allt det här kulminerar så småningom i ett tillfälle när Elia på berget Karmel utmanas och utmanar de falska profeterna. Och Gud visar sin kraft och sin makt på den här platsen på ett förundligt sätt. Det som skildras är ett riktigt, riktigt kraftnedslag av Gud. Och Israels folk vaknar av det här till liv och man börjar förstå, eller börjar, man inser att Gud är Gud och vi har vänt honom ryggen. Och i någon form av uppflammande längtan att få göra upp med det här så dödar man alla falska profeter och vill på det sättet då visa att Gud är Gud. Det här är Elias triumf. Men vi möter honom precis efter den här mäktiga händelsen i det 19:e kapitlet. Ahav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga: gudarna må straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, Herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa: stig upp och ät. När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elias steg upp och åt och drack. Och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom: varför är du här, Elia? Och han sa: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då hördes en röst som sa: varför är du här, Elia? Han svarade: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israel har avgett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Och Herren sade till Elia: vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Och så får Elia fortsätta instruktioner där. Det vi får vara med om och se kanske pågår under ett par månaders tid i Elias liv. Men jag skulle vilja komprimera det här till på något sätt en beskrivning av hur våra liv kan se ut och vara. Och utifrån den här berättelsen hämta tilltal och tröst och ledning ifrån vad Gud, eller ifrån Gud. När vi möter Elias så flyr han. Och det här är ju en väldigt intressant och märklig grej egentligen. Han har precis varit med om sitt livs största triumf. Han har sett hur Gud visar sin kraft på ett förundligt sätt. Han har segrat. Men precis efteråt så är det som att allting bara slås undan. Och istället för att vara den här personen som känner en oerhörd framgångsvåg, där man känner att allting har lyft, så är det precis som att allting har försvunnit. Kraft, glädje, hunger, livslust, allt det är som bortblåst. Och det här handlar liksom inte om en lång period där någonting har hänt, utan han går från högsta topp till lägsta nivå. Och han drar sig undan, han flyr, han är rädd för sitt liv. Och han önskar att han vore död. Tala om kontraster. Tala om att få uppleva en berg-och-dalbana som skriver om allting som man kan tänka. Våra liv kan precis på samma sätt som Elias liv vara med om de här svängningarna. Livet blir inte som vi hade tänkt oss. Den där stora segern som vi kanske upplevde eller som vi drömde om försvann, blekna väldigt fort. Sjukdom kanske slog undan benen på oss. Relationer till familj, vänner, släkt, vad det nu kan vara, blev inte alls så där bra. Det där jobbet som jag längtade efter fick jag ge upp. Och livet tar vändningar som innebär att vi ger upp. Vi tappar modet. Vi orkar inte. När Elia är i den här situationen så kommer Gud till honom och visar sig för honom. Och vi som har hela berättelsen beskriven för oss, vi vet ju hur det slutar. Det man skulle kunna säga eller ställa frågor. Hade Gud övergett Elia? Svaret på det är ju nej. Hade Gud någonting mer för Elia? Absolut. I Bibeln så talas det om i andra Timoteusbrevet att Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Den får vi hämta kraft, liv ifrån, den anden. Och i Romarbrevet så talas det om att Gud, må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Om du är i en livssituation där benen har slagits undan, där kartan har ritats om och där seger, glädje, det underbara har bytts ut i någon form av modlöshet och kraftlöshet, så får den här berättelsen om Elia bli ett tilltal ifrån Gud, att Gud har inte övergett, Gud har inte tappat kontrollen och Gud har framförallt mycket mer i beredskap. Efter den här händelsen så möter Gud honom under den här ginstbusken, ger honom mat och därefter så får Elia gå ut i öknen. Och han vandrar där i 40 dagar och 40 nätter. Och vi kan ju bara föreställa oss hur den här vandringen skulle vara eller är för Elia. Vi som lever med både ett före och ett efter och vet vart det slutar kanske tänker att Elia knallar på där och det funkar nog rätt bra. Men själv kan jag ju bara föreställa mig att vandra i öknen i 40 dagar och 40 nätter är ingen fest. Jag misstänker att Elias liv där inte var liksom alls i närheten av de här segerrusande känslorna som man hade på berget Karmel, utan tvärtom präglades av mycket frågor, mycket tvivel, mycket funderingar. Vad är det som händer? Och då kommer vi till detta med ökenvandring. Och ökenvandring är någonting som vi alla som kristna och efterföljare till Jesus får vara med om. Förr eller senare i våra liv. Ibland så är ökenvandringen självvald, och då handlar det ju mer om att man drar sig undan för att söka Gud. Men för de allra flesta av oss så handlar ökenvandringen inte om att livet är bra, härligt, underbart, utan precis tvärtom. Det här är perioder i livet där tvivel, tystnad, oro tar över. Och vi vet inte riktigt vad det är som händer. Vi funderar på vad Gud vill, om Gud har övergett, om Gud har tappat kontrollen eller om han överhuvudtaget är intresserad av våra liv. Och än en gång så har ju vi facit i hand när det gäller Elias liv. Hade Gud övergett Elia i öknen? Nej. Var Gud nära Elia i öknen? Ja. Hade Gud någonting mer i beredskap för Elia fast han var i öknen? Ja. Och våran ökenvandring kan bero på alla möjliga saker. Än en gång, livet. Saker och ting blir inte som vad det tänkt oss. Livet tar en vändning som vi absolut inte hade önskat eller trott eller hoppats. Och vi lever med våra frågor, våran kamp, våra funderingar. Bryr sig Gud? Hör han? Har han övergett? Och på många sätt så är ju öknen en oerhört tuff tillvaro, en tuff period. Och i öknen så kan det faktiskt, fast det låter märkligt, få hända saker som inte skulle ha hänt i våra liv om vi inte hade varit där. Och några av de grejerna som jag tänker händer i en ökenperiod är att vi mognar. Och det här är inte enkelt eller lättsamt på något sätt. Men att mogna är någonting oerhört vackert. I öknen så inser vi också vårt beroende. Att jag inte klarar det här själv, utan Gud behöver komma med sin närvaro och sin kraft. I öknen så kan vi också få uppleva hur vi faktiskt blir ödmjuka. Att jag inte är universums centrum. I öknen så kan vi också få uppleva Guds kärlek och omsorg. För många år sedan så gick jag själv igenom en period av sjukskrivning för utmattning. Jag hade kört på alldeles för hårt under många år. Och till slut så både kropp och hjärna stopp. Och det här var en oerhörd kamp och frustration i mitt liv. Det jag undrade väldigt mycket, vad är det som händer? Och det här var ingenting som bara vände på ett par veckor, utan det här tog flera år att på något sätt komma tillbaks. Att få uppleva att kraft och ork på nytt finns där. Och på något märkligt sätt, som jag inte liksom kan, vad ska man säga? Det finns inget glättigt kring det här överhuvudtaget. Men Gud gjorde någonting i mitt liv. Och även om jag hade trott på Gud, även om jag hade följt honom och satsat mitt liv på det här, så fick jag på något förundligt sätt uppleva att det hänger inte på mig. Och jag märkte på mig själv hur min bön förändrades från Gud gör mig frisk till Gud lär mig leva. Och jag kunde inte formulera några flashiga hejaramsor och trosfriska böner, utan det handlade om att sucka. sjuka. Och Gud mötte mig i det där på ett märkligt och förundligt sätt. En av de svåraste sakerna i en ökenvandring är att vänta. I en tid där allting handlar om att göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, så är det här oerhört jobbigt. Och att vänta är någonting som jag tror alla kämpar med det, oavsett vad det är. Men att vänta innebär ett formande som gör fantastiskt mycket gott i våra liv. Superjobbigt, men fantastiskt. Om du lever i en ökenperiod just nu, du som sitter här eller du som lyssnar, har Gud övergett? När vi läser berättelsen om Elia, nej. Var Gud långt borta? Det kanske upplevdes så, men han var inte där. Var det slutet? Eller hade Gud någonting mer i beredskap? Ja, det hade Gud. På samma sätt är det i våra liv. Gud har varken övergett, försvunnit eller lagt ner planerna för våra liv. Det tredje och den avslutande delen i den här berättelsen om Elia är ju att han kommer fram till det här berget. Han kryper in i en grotta eller går in i en grotta. Gud möter med honom där. Och utifrån det som man läser om Elia så finns det ett par saker jag tänker speciellt på. Den första är att göra sig mottaglig för Guds tilltal. Under mitt liv, nu börjar jag ju bli gammal, men så jag har ju lite att se tillbaka på. Men jag kan ju ana och se och förstå att det finns perioder i livet och perioder i tillvaron och livet där jag antingen har stängt av mottagaren för Guds tilltal eller slagit på den. Och att göra sig tillgänglig för Gud och Guds tilltal, det handlar inte om att pumpa upp någon schysst vibb liksom, att nu händer det. Utan det kanske framförallt handlar om att bara ge Gud utrymme och tillfälle. Och det här är supersvårt. Speciellt när vi lever i en ganska upptrissad tillvaro. Tycker jag i alla fall. Det andra man kan titta på och fundera kring när man möter Elia i den här berättelsen, det är att uppfatta när det är Gud som har talat eller talar. Om det första är att göra sig mottaglig för det, så finns det också ett moment av träning i att uppfatta när Gud faktiskt gör någonting och talar. Och det här kan se ut på lite olika sätt. Men jag skulle vilja be er om att tänka större kring detta, hur Gud talar till oss. Många använder en variant som man kanske kallar för examen. När man ser tillbaks på en dag vid dagens slut och drar igenom i tankarna, vad är det som jag har mött? Och vart kan jag uppleva eller vart kan jag ha upplevt Guds tilltal eller Guds närvaro? Var det mötet med en människa? Var det ett bibelord? Var det en tanke som kom? Vad var det? Och på det sättet tränar man sig i att uppfatta vad Gud säger och vad han gör. Mångas erfarenhet är att sådana här tillbakablickar också skärper förmågan att uppfatta att Gud är levande och verksam. Så kan det vara för en del. Jag skulle bara vilja skicka med: träna er på att uppfatta Guds tilltal, hur Gud visar sig. Många gånger kan vi förundras över att han är betydligt mer närvarande än vi kanske hade trott eller anat. För vi hade gjort upp en mall för hur han skulle tala, hur han skulle verka, vad han skulle göra, i vilken tid och sådana här saker. Och vi behöver uppleva Gud spränger det här i våra liv så att vi förstår. Om du upplever att benen har sparkats undan, om du upplever att du är i en ökenperiod, om du upplever att du inte riktigt förmår eller hittar vägar framåt för att uppleva Gud och Guds tilltal i ditt liv, så önskar jag att den här förmiddagen skulle få bli ett tillfälle där vi får landa i att Gud inte har övergett. Gud är fortfarande närvarande, Gud är fortfarande verksam och Gud kommer att leda oss in i någonting nytt. Det kanske inte kommer att se ut som vi hade tänkt, men han har inte lämnat oss i sticket utan har mer i beredskap. Om det är så att man är ung eller om det är så att man är gammal, Gud har mer i beredskap. Och jag skulle önska, och jag kommer att be om det nu, att Gud ska få blåsa liv igen i det som man kanske hade lagt undan av olika anledningar på grund av missmod eller omständigheter som gör att man bara tappar sugen. Jag ska be Gud att uppenbara sig själv för oss när vi vandrar i ökenperioder, så att vår kramp och vår kamp på något sätt får bytas ut i frid och vila. Det kommer inte vara någon quick fix, men Gud kommer inte att överge. Och jag ska också be om att Gud ska öppna våra ögon så vi förstår och ser hans tilltal in i våra liv. Kanske den här söndagen är det tillfället när Gud kommer att påminna dig om att blåsa liv i det som du har levt i, drömt om, tänkt om. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du är en Gud som är närvarande och att vi utifrån den här berättelsen om Elia får hämta kraft. Herre, du har inte övergett. Du är fortfarande närvarande och du har mer i beredskap. Och Gud, jag vill be dig att du skulle komma över den som just nu upplever hur benen har sparkats undan och det man levde i och drömde och tänkte om nu ser ut att ha grusats. Jag ber att du skulle komma med din heliga andes kraft och visa dig där. För den som just nu kämpar i en ökenperiod, där ber jag dig, Herre, kom med vila, kom med frid, kom med förmågan att vänta in. För de av oss, Herre, som kanske har slagit av den här mottagarfunktionen, där ber jag dig att du, heligande, skulle väcka det på nytt. Herre, du är större, du är mäktigare än vad vi förstår. Och jag ber att du skulle spränga våra begränsningar kring hur du agerar, hur du talar, hur du verkar. Heligande, måla Jesus för oss den här förmiddagen. I Jesu namn ber vi om det. Amen. Vi ska fortsätta i bön och tillbedjan. Och gänget som hjälpte oss förut ska få fortsätta. Och jag vill redan så här på en gång inbjuda dig till att ta fasta på den här möjligheten. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men jag ser att ni har lite möjligheter till att skriva lappar och tända ljus. Passa på och gör det. Kom med din bön, din längtan, din frustration, din oro. Ge det till Gud. Det finns säkerligen många också som vill hjälpa till i förbön på olika sätt. Så har du behov av det, känner att ja, men Herre, jag vill starta om eller jag vill få upp ögonen, jag vill putsa glasögonen eller vad man nu använder för bilder för att på något sätt få se dig, Herre, så ta det här tillfället i akt då. Vi ber och vi lovsjunger.
Tack Jesus för att vi får vila i den sanningen. Att att du har räddat oss och du fortsätter att rädda oss varje dag från varje situation som vi hamnar i. Vi tackar ödmjukt för att du håller oss i din hand och för att din godhet aldrig lämnar oss. För att vi hela tiden får bara vila i dina armar. Lär oss att se dig oftare och lär oss att fatta med både huvud och hjärta att du har omslutit oss och du ville oss. sjunger Ropa till Gud. Om du kan den här låten så var jättegärna med och stå upp. Om du har möjlighet så bara ropar vi till vår Herre.
Varmt tack till er från Götabro och för Kristofer predikan. Tack för gemenskapen. Och till sist ska vi ta emot Herrens välsignelse. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Gud vår Faders kärlek och den helige Andes gemenskap vare med oss alla. Amen. Amen. och välkomna till församlingsvåningen.